I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Någon känner oro i sitt innersta. Det är en obehaglig känsla. En känsla som man vill gärna kasta ut. Vår Herre Jesus Kristus, han har en sån oro. Han ställer en fråga i Lukas evangeliet, att när Människosonen kommer, när han kommer tillbaka, ska han finna tron på jorden. Och denna oro som Jesus har i sitt innersta, det är en oro som gäller just hans egna, särskilt hans egna. Det är därför det sista som han säger när han avslutar sin vandring här på jorden, när han till sist sammanfattar sin predikan eller sin predikoverksamhet, då vill han särskilt rikta sina ord till sina egna. Han har här i Matteus evangeliet i kapitel 23 ropat verop till fariserna och skriftlärda. Sen har han talat om de förtecken före hans återkomst. Men nu i kapitel 25 tar han upp tre undervisningsavsnitt som alla egentligen riktar till oss. Vi som utgör hans församling. Och i denna liknelse om de 10 jungfrurna får vi en inblick i Jesu oro. Det är nämligen så att allt ser så bra ut. Alla är med. Alla samlas. Alla kommer och vill ha en gemensam resa, en färd, ja, till den eviga bröllopsfesten. Men sen får vi veta att även om det ser ut så, så är det i verkligheten inte riktigt så. Utan Jesus låter oss förstå att här redan från första början att det finns 10 jungfrur. 5 var kloka, men 5 var oförståndiga. Då får vi redan en inblick. Oj, oro växer. Hur ska det gå? Och dessa oförståndiga, de är sist och slutligen inte så oförståndiga som vi kanske tänker i förväg. Dessa oförståndiga är med i församlingen, i kyrka, och inte bara i kyrkoregister. De är aktiva. De går med. Vad bra. Sen berättas det att dessa oförståndiga, ja, de förstår ändå ganska mycket. När de sen kommer till bröllopsfesten, då har de en oerhört bra bekännelse. De ropar, Herre, Herre. Vi alla kommer ihåg att ordkyrkans, de första kristnas, första trosbekännelse lydde just så här. Jesus är Herre. Det var den trosbekännelse som de första kristna har sagt högt. Alldeles som vi just nyss har bekänt vår trosbekännelse. Hur många av dagens människor förstår att Jesus är Herre, den enda Herre, att det inte finns andra möjligheter, inte andra religioner som kommer till samma slutmål. Det är ytterst sällan inom kyrkans murar som man förstår att det finns bara ett namn som frälser. Det är vår Herre Jesus Kristus. Och dessutom ser det ut så att dessa oförståndiga, de saknar inte iver. De är sådana som upprepar två gånger egentligen den här trosbekännelsen. Herre, Herre, du är vår Herre, som det heter. Herre, Herre, ja visst, vi vill bekänna gemensamt det här. Vi har denna iver. Vi ska upprepa det en gång till. Men sen kan vi tänka att dessa oförståndiga, de var ändå oförståndiga på det viset att det som de visste praktiserade de inte. Det var liksom en död tro i hjärna. De visste men praktiserade inte. Men det är inte riktigt så. Dessa oförståndiga är inte så oförståndiga. Utan Jesus säger att också de är jungfrur. Vilket vackert tilltal. Jungfru. Det betyder då att det som de har läst i Bibeln, de har också velat förverkliga i praktiken. Ursäkta mig, men Jesus säger inte att de är horor. Ett förskräckligt ord. Men de är inte sådana. De är jungfrur. Nu under denna helg har inte festat. Inte varit där på krogen. Druckit och sopit. Nej. De är med. Så att man måste till sist ställa frågan. Vem är dessa oförståndiga? Vad är liksom felet med dem? Det ser så jättebra ut. Och jag tror att de själva är också jätteövertygade om sin sak. Nämligen när det berättas sen att domen kommer. Så borde man liksom fatta. Nu är det liksom över. Domen kommer och jag fick så att säga den svarte Peter i min hand. Det är slut. Evigheten öppnar sig. Men i denna liknelse får vi veta att Nej, de fattar inte. De liksom kommer och knackar på dörren och börjar resonera på ett mycket vettigt sätt. Det är dags att öppna. Antagligen, om vi utgår ifrån dåtidens seder och vanor, de hade fått inbjudan till bröllopsfesten redan tidigare. På samma sätt som vi. Välkommen till bröllopsfesten som ska äga rum då och då. Vi har reserverat plats för dig. Det finns mat och dryck för dig. Du är hjärtligt välkommen. Vi väntar på dig. De hade fått en sådan inbjudan. De var redo att komma. Kanske ju lite för sent, men ändå. Det är dags att knacka på dörren. Allt blir bra. De fattar inte. Sen här i fortsättningen berättas det också om får och getter. Du kommer ihåg det som människosonen kommer att göra på den yttersta dagen. Han siljer mellan får och getter. Men också där, när människosonen redan har sagt gå bort ifrån mig. Det är över. Gå bort till den förbannelse som är reserverat bara för djävulen och hans änglar. Men också ni måste gå dit. Punkt och slut. Så fattar dessa människor inte. De börjar resonera på det viset, men när har vi sett dig? Så att du svälter och är törstig och sitter i fängelset eller är naken eller ligger på sjukhuset. Det är inget fel med oss. Och då måste människosonen på ett speciellt sätt förklara var ligger felet. Vi alla kommer ihåg det. Också i slutet av Matteusevangeliet får vi höra om samma människor som kommer då till Jesus och säger Herre, Herre. Vi har den rätta trosbekännelsen. Och vi har gjort så stora ting i ditt namn. Och då måste människosonen en gång till säga, men domen är redan där. Fattar ni inte? Jag känner inte. Så att någon gång har jag tänkt på det. Vi ber om väckelse. Och det är prästens uppgift att predika Guds ord så att det går genom huden till hjärtat. Det är varje kristen människans härliga uppdrag att kalla sin vän till gudstjänsten. Det är brott. Varje människa behöver Jesus till sina synders förlåtelse. Men att få igång en väckelse, hur ska det bli möjligt? När dessa människor inte blir väckta, inte ens på den yttersta dagen, när de redan har fått höra Guds dom, Guds ord, gå bort. Men det blir ingen väckelse. De fattar inte. De förstår ingenting. De står där och protesterar. Är de protestanter? De protesterar mot Gud. Nej. Det här måste vara fel. Kanske av misstag säger du något sånt. Eller, se på mig, vi känner ju varandra. Jag har gjort sådana under. i ditt namn och så vidare och så vidare. Och Jesus säger, nej, jag inte känner det. Och så småningom naturligtvis börjar en väckelse. Men då är den rike mannen som vi har hört i Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen. Då är den rike mannen redan i helvetet. Det är för sent. Då finns det ingen nåd kvar. Då är man en uppväckt själ. Men alldeles för sent. Sen om vi ännu stannar en liten stund vid denna liknelse och vid alla dessa tre liknelser som vi har här i Matteusevangeliet. Därför att det är det sista som Jesus säger och det sista som han säger är riktat till oss, till hans kyrka. Man brukar säga mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Min skuld, min skuld, min största skuld. Och vi har bekänt våra synder och det var så härligt att göra det och höra syndernas förlåtelse. Vad är vår synd? Det är mycket som är fel i vårt liv. Men sen i detta kapitel lyfter Jesus fram kanske en aspekt som jag ofta undgår i mitt liv. I denna första liknelse, dessa oförståndiga jungfrur, de hade inte tagit med sig olja. Allt var bra utom det här. De hade försummat den där aspekten. Därefter följer liknelsen om talenterna. Och den där stackars tjänare som fick en talent. Han hade fått ändå oerhört mycket. Det var ändå miljoner kronor, sist och slutligen. Men det som var hans fel, låt oss återkalla i minnet, det var inte det här att nu, denna runda här på krogen, jag betalar. Eller att nu ska jag använda dessa pengar till lyxlivet och sicka bilder på Facebook. Nej. Han gjorde inte så med sina pengar. Han sparade dem. Kanske i madrassen. Eller hur som helst. I dagens situation. Men han sparade sina pengar. Gjorde ingenting. Och det var hans. Sen har vi dessa jättar. Lite samma sak åter. Mensosonen säger inte till dem. Ni har gjort på det här viset och på det här viset. Och det var helt fel. Jesus har talat i det föregående kapitlet om Noas dagar. Han är naturligtvis medveten om att människorna lever då före slutet. På samma sätt som på Noas tid. Men nu talar han till oss. Och det åter det här. Att jag var hungrig men fick ingen mat. Ni gick förbi. Jag var törstig men jag fick inget dryck. Jag gick förbi. Jag var naken, men ingen gav mig kläder. och så vidare. Det är alltså sist och slutligen försummelse som blir så allvarlig. Och det är kanske något som vi också ska tänka på. Försummelse. Jesus säger ju här i Matteusevangeliet, kapitel 7, när han ger oss den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och sen har vi en likadan princip i andra religioner också. Men så vitt jag vet, alltid i negativ form. Allt som ni inte vill att människorna ska göra för er, det ska ni inte göra för dem. Vad är skillnaden? Det tycks vara så att det inte finns någon större skillnad, och man påstår, här ser vi att Jesus och andra religioner, filosofer, säger samma sak. Är det så? Att inte göra det som jag inte vill att någon annan gör mot mig, då räcker det att jag ligger på soffan, tittar på TV. Jag gör ingenting. Då uppfyller jag denna regel som man brukar kalla silverregel. Att gör inte det som du inte vill att andra gör mot dig. Men när vi i Matteus evangeliet, när vi har denna gyllene regel, då går det inte att sitta bekvämt. Därför att Jesus säger allt det som ni vill att människorna ska göra, gör på samma sätt. Då måste jag liksom stå upp, gå ut, göra något. Så att det här är något som vi får veta, och det är kanske bra om vi får en sån syndakänsla i vårt hjärta. Nej, men jag har all anledning att be om förlåtelse. Jag har försummat så mycket i mitt liv. Och det som människorna på dödsbädden ofta beklagar, det är inte det här att oj, om jag hade haft tid att köra Mercedes elbil. En ny Mercedes. Eller att om jag hade ännu fått lite mer på bankkonto. Utan det är ofta det här att nej, men jag har försummat så mycket. Och inte särskilt inte tagit hand om mina käraste. Det är det som oroar mig. Och då får man också då förkunna att vet du, Jesus har dött också för sådana synder. Det som vi har försummat, det är det som Jesus har fullbordat. Och då måste vi helt enkelt acceptera att Jesus gör skillnad. Du vet det här uttrycket. Jesus gör skillnad. Det kan vi förstå just på det viset att när vi kommer till Jesus, då är han enastående. Han gör skillnad. Men i dessa liknelser kan vi förstå det här också. Och det visar att han verkligen gör skillnader mellan människor. Något som prästen egentligen inte borde göra idag. Att göra skillnader mellan människor. Att det finns sist och slutligen inte 10 olika grupper. Inte 3. Bara 2. De som blir frälsta. De som går förlorade. Och nu är det fråga om att vi finner vår plats i den skara som blir frälst. Och det är det som vi nu här i denna liknelse får veta. Och nu kan vi förstå varför här finns någon som känner oro i sitt hjärta. Denna obehagliga känsla. Det är vår Herre framför allt. Han känner denna oro därför att han inte vill att någon av oss går förlorad. Han vill förlåta, han vill älska var och en. Och vad än du har gjort. Och särskilt vad än vi inte har gjort. Det som vi har försummat. Det är en sådan skuld som ingen av oss kan betala tillbaka. Men det är en skuld som Jesus har betalat. Och det som är så härligt, det är det här att Jesus berättar dessa liknelser. Och egentligen alla dessa liknelser är sådana som inte hör hemma i det judiska tänkandet. Som egentligen går stick i stäv mot allt det som man har lärt sig inom judendomen. Nämligen det här att den som på den yttersta dagen kommer att döma, det är han. Vi har i gamla testamentet kanske hundratals gånger sådana texter som talar om att Gud, Herren, kommer att döma. Herrens dag kommer. Och han kommer att döma. Och det är ju sant. Inte vill jag ifrågasätta det. Inte vill Jesus kasta bort den här tanken. Men nu får vi veta vad den här Herren heter. Han är Jesus. Han är Messias. Och inom judendomen hade Messias aldrig den här rollen. Att han liksom tar över. Gud, Herrens dag, han ska komma och döma. Och sen det är Messias själv. Jesus som kommer och säger det sista ordet. Och där finns då vårt underbara hopp. Det här att när den yttersta domen kommer, där finns han som har sårat sina egna händer. De är genomborrade. Och han fiftar inte med sin hand bort nu. Utan då kan vi sätta samma tillit till honom som vi nu har satt. Vi har fått syndernas förlåtelse. Vi har hört hur Jesus dör för dig, för mig. Allt som du har brutit är förlåtet. Och allt det som du inte har uppfyllt, som du har försummat. Som ingen av oss är medveten om, inte om allt det där. Vår skuld är större än jag kan bära. Men Kristus har försonat allt det där. Det är fritt fram att komma till hans tron. Det är nådastolen. Och där har vi Guds nåd som är helt fri. Du är salig när du kommer och sätter din tillit till honom. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, intill tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.